Tjena, varmt välkomna till Toto Balotto. Det är måndag den 16 januari 2023 och Thomas Wilbacher har klarat av kalenderårets första cuphelg på resande fot.
På resande fot, exakt, andra cupen.
Mm. Jag misstänker att det gick bra. Ja. Jag såg din morsa instagramma ut någon bild alltså, på Stella med ännu en buckla, ännu en medalj. Och den trötta captionen, de vann igen.
Ja, men så var det.
Mm. Så att vi kan väl lämna det därhän. Ja. Vad har detta inneburit för din fotbollskonsumtion? Om vi nu pratar liksom the real deal.
Exakt.
Har du hunnit se någonting eller vill du ha ett matigt svep alla gugge?
Nej, men det blir inte på samma sätt som när man är hemma, utan man får hitta andra vägar, och nu för tiden så finns det ju telefoner och paddar och allt. Så visst, hängt med i allt det stora som har hänt, men det lilla. Jag hängde faktiskt också med i det lilla, men som var fantastiskt. Atalantas 8-2 seger.
Mm.
Den var jag med på. Men jag tar gärna ett svep.
Ja, men då så. Då tycker jag att vi kastar oss rakt in.
Underbart.
För det finns en hel del att avhandla. Kör. Efter de senaste dagarna. Det var målmaskinerna mot de rena lakanen. Ligaledarna mot mästarna. Söder mot norr. En revolutionär konstform mot en cynisk vinnarmentalitet. Det var Napoli mot Juventus, och på förhand trodde nog ingen på det som skulle utspela sig på Stadio Diego Armando Maradona under fredagskvällen. För när slutresultatet skrevs till 5-1 för de ljusblå, så var det verkligen siffror i underkant. Juventus, som inte släppt in mål sen Thomas hade hårvax i badrumsskåpet, hade kunnat få hämta bollen ur nätet 10 gånger om bara Napoli velat. Det var en överkörning av bibliska mått, och när ligatiteln kommer firas i Neapel för första gången på 33 år den 28 maj senare i år, så vågar jag lova att det här var segern som kommer symbolisera allt. Det här var matchen man kommer prata om i generationer. Napoli 5, Juventus 1. Wow. I övrigt från den italienska helgen så noterar vi att Atalanta inte skonade Salernitana, utan nöjde sig inte förrän Ochoa släppt 8 förbi sig. Milan stod för den sämsta halvleken jag sett dem göra i Serie A på flera år, men de lyckades ändå få med sig poäng från Via del Mare i Lecce. Och Inter, de slog pliktskyldigt Hellas Verona med 1-0 utan att på något sätt imponera. Lazio fick återigen Ciro Immobile skadad. Joel Fölkerling Persson från Trellehulla gjorde Serie A-debut. Monza lyfte mot den övre halvan, eller Colonna Sinistra som det heter i Italien. Och Roma, La Magica, kunde efter allsång på Olympico och det sedvanliga röda Fiorentina-kortet gå ifrån till 2-0 mot Viola genom samarbetet mellan Tammy Abraham och Paulo Dybala längst fram. Ska vi ta oss till Spanien då? Nähä, inte det. Nej, just det. För sen några säsonger så spelas ju den spanska superkuppen numera i Saudiarabien, så det var där de stora höll till förra veckan. Finalen blev som av en händelse ett El Clasico, men det var direkt deppigt att se hur likgiltiga Real Madrid var i Riyadh inför det faktum att Barcelona spelade ut registret och tydligt och klart körde över de regerande ligamästarna. Kan det kanske bero på att just såna här påhitt med matchflyttar till Saudiarabien dränerar både fotboll, rivalitet, stämning och titlar på allt värde som finns? Jag vet inte, men jag tror det. Det är i alla fall min kvalificerade gissning. Hemma i Spanien då, händer det något av värde där? Jo, men Real Sociedad besegrade Athletic Club i baskderbyt med 3-1, och Atletico Madrid lyckades inte vinna den här söndagen heller. Almeria tog en poäng av de rödvitrandiga, och Diego Simeone ser mer och mer färdig ut på den där tränarbänken. I Frankrike så förlorade PSG ännu en ligamatch och vacklar betänkligt. Lens fortsätter skugga dem i toppen, och där bakom så går Marseille som tåget. Vi noterade också, håll i er nu, Bålsta-gubbarna från O'Learys 12 i höstas. Hattrick från Wissam Ben Yedder när Monaco pulveriserade Ajaccio. Vilken jävla anfallare. Men hörni, nu kan jag inte hålla er på halster längre. Vi tar oss till England och Premier League, där fan allt hände den här helgen. Chelsea vann en fotbollsmatch under Graham Potter. Alexander Isak hoppade in och avgjorde Newcastles match mot Fulham efter att en på St. James's comebackande Alexander Mitrovic halkat vid straffpunkten och dragit strallen i sin egen stödjefot. Och Soton vände och vann borta mot det sorgligt sorgliga Everton genom ännu en mytbyggande insats av James Ward-Prowse. Utöver detta så konstaterar vi att Roberto De Serbis Brighton börjar varva upp motorn på riktigt, riktigt höga varvtal nu. Segern mot Liverpool med 3-0 var en ordentlig uppvisning, och sett till spelschemat som nu stundar för fiskmåsarna så kan det inte bara vara Gugge som räknar in dem i racet om den fjärde och sista Champions League-platsen. För Jürgen Klopps och Liverpools del däremot så är det inte mycket som ser speciellt muntert ut. Det som till en början denna säsong omnämndes som en svacka och en dipp har efter en liten uppryckning nu nog visat sig vara värre än så. Sjukdomsinsikten är med, Klopp känns uppgiven från presspodiet och inte en enda spelare är i slag för dagen. Matchen mot Chelsea på lördag, den blir löjligt intressant. På motsatt sida av skalorna för imponerande insatser, mungiper som är uppåt och poäng som plockas på övertygande sätt hittar vi ligaledande Arsenal. Den första historiska segern på Tottenham Hotspur Stadium bärgades genom 2-0 och en blytung första halvlek. Segerorganisatör var återigen Captain Fantastic Martin Ødegaard, men även Aaron Ramsdale satte sitt sigill på segern när han motade bort det som kom hans väg i andra halvlek. Och nu leder Gunners tabellen med hela 8 poäng. Detta efter att Erik Ten Hags röda jävlar tagit samtliga pinnar i derbyt mot City, trots att de ljusblå tog ledningen mitt i den andra akten på Drömmarnas teater. Och jag tycker på många sätt att det är synd att vi efter matchen inte fullt ut pratar om den karaktär, attityd och mentalitet som holländaren tillsammans med Casemiro och några spelare till implementerade i detta nya Manchester United. För när kvitteringen tillät stå på det sättet som den gjorde så är det såklart där alla rubriker och efterspel hamnar. Men jag blir faktiskt också lite upprymd över kraften i supporterskapet. För efter 7 svåra år så fattar jag att man som Manchester United-supporter inte pallar vänta längre. Nu tas de chanser som ges, och hur dum man än ser ut så ska det som gynnar de röda försvaras till sista järnkäll. Det är på något sätt älskvärt, men låt mig vara väldigt, väldigt tydlig. Förstår man inte att domarnas ändrade beslut från offside till onside är ett direkt resultat av att de också bara är människor som faller för ett massivt tryck, så förstår man faktiskt ingenting av vad fotboll är och vad fotboll handlar om. Ser man inte att Marcus Rashford, trots att han inte vidrar bollen, i allra högsta grad påverkar spelet, så behöver man en synundersökning. Och förstår man inte att man faktiskt kan och att man faktiskt får älska och jubla åt ett regelvidrigt mål utan att man måste stå bakom det, då behöver man lära sig det nu. Målet stod. Ni vann till slut. Allt är frid och fröjd. Sluta göra er dummare än vad ni är och gör en insats för fotbollen istället. För så här kan vi inte ha det.
Ja, men jag tycker att det är väldigt talande just det där med dagens supporterskap på sociala medier. Det är ju framförallt det. Inte så jävla mycket, tänker jag, i möten, i det fysiska mötet mellan två olika supportrar eller två olika supportrar till två olika lag. Där tror jag fortfarande folk är ganska rimliga. Men främst på Twitter, där kan man liksom inte hålla, man kan inte, precis som du säger, man kan inte fira ett regelvidrigt mål och bara acceptera det. Och jag menar, du kan ju...
Vilket är
du
kan också, konstigt.
Du kan också acceptera det, och så kan du säga, hej, domarna är bara människor också. Och så kan man garva lite åt det.
Ja, men, nej, alltså, jag vet inte riktigt vad som hänt, för du är inne på samma linje. Jag förstår inte, det var som förra söndagen, när Roma lyckas ta poäng på San Siro mot Milan. Utspelade i 87 minuter. Milan var inte fantastiska, men Roma var ju bedrövliga.
Alltså,
det var ingenting som talade för Roma poäng i 87 minuter. Ändå så lyckas man via två fasta situationer sista 6 minuterna göra 2 mål. Och så alltså, man kan ju i det läget, nu förstår jag också att det är skillnad på att liksom råna det andra laget på regelrätta poäng genom regelrätta mål. Och att, som i det här fallet, man får ett tveksamt domslut med sig. Eller i det här fallet tycker jag ett helt horribelt domslut med sig. Men det är ju fortfarande så att du behöver ju inte som Roma-supporter då liksom mena på att Roma var lika bra som... Det går ju bara så här, det där är den underbaraste poängen som går att ta.
Men det är samma karaktär, även om det inte är samma sak. Nej. Karaktär, domslut.
Jag pratar ju om
så distinktion. Så är det samma karaktär på det.
Men jag menar, att få en tveksam offside eller onside med sig, att få en tveksam straff tilldömd till sig som gör att man vinner matchen. Du får vara glad för 3 poäng. Man kan bara så här, ibland så är liksom fotboll och idrott, det är Det är bara känslor. Det var så jävla fint att vara på den vinnande sidan. Man vet hur surt det är att vara på den förlorande. Mm. Men det här att liksom så här, att man då per automatik måste ställa sig bakom att straffen var korrekt dömd. Mm. Det var inte hans. Eller det där är onside. Jag fattar inte hur man landade. Får jag bara fråga dig, hur du upplever den här situationen?
Nej, men jag upplever den nog exakt som du. Alltså, som så som du beskriver
som
det.
Som ett skämt.
Ja, exakt. Ja. Ja.
Du ser ju i linjemannens ögon, du vet också vilken linjeman det är. Det är ja, väldigt många som är mig och dig som följer Premier League, ja, som vet. Man kan ju inte namnet på den där linjemannen.
Nej.
Men hela hans uppsyn har ju i många, många år varit liksom...
Nej, men det är irriterande.
Det är inte tryck i den här ryggraden. Utan här har vi en man som kan crack under pressure.
Ja, det är väl bara i England som de inte har fystester på domarna.
Kanske.
Men alltså, han går ju inte igenom Steffe Pepsis fystest nere på Grimsta. Det finns inte chans.
Nej, det kan han omöjligt göra.
Han drar ju också vaden precis som Wilbur i sista 30.
Han första står
30.
Ju där med armen upp i luften, helt korrekt. Ja, det här är ju offside.
Ja, som men han har dömt i hela sitt liv.
Precis. Men när Bruno Fernandes, lagkapten för ett Manchester United som flyger högt, som har liksom eld i baken och råg i ryggen och kon på att det här kanske faktiskt är den här...
Nu håller vi är mitt i vändningen på allt skit som har varit.
Det är 10 år sedan Sir Alex lämnade. Nu händer det. Nu jävlar händer det.
I ett annat forum sa ju du att men Manchester United-supportarna har inte funnits på Twitter under de framgångsrika åren, sen Twitter blev en grej.
Nej, nej.
De har ju sen Twitter blev en grej så har Manchester United varit dåliga.
Ja, exakt. Så att de har ju fått liksom stå och sparka grus i sitt hörn.
Jag pratar historia.
Och bara ta skit av Liverpool och hela den liksom, hela det senaste decenniets framgångsrika fotbollsvåg.
Ja.
När då Bruno Fernandes, lagkapten för detta Manchester United, som nu är trött på att liksom stå i skuggan. Mm. Nu är det fan, nu är Ten Hag, Casemiro och nu är vår tid här. När han då dundrar ut med sina tjackiga ögon och vevar med den där armen mot linjemannen och skriker förmodligen både på portugisiska och engelska och har liksom alla fyra läktare, alla Manchester United-spelare med sig bakom sig som kommer mot honom. Tro fan att han börjar liksom så här, vad fan, jag gick ju såklart på Rashford. Alltså, han kanske inte var offside. Det är ju världens mest naturliga sak.
Mm.
Och att domaren då, han är ju bakom. Han är ju bakom hela situationen istället för i linje. Han ser väl att liksom så här, ja nej, alltså det var väl Bruno Fernandes som slog in bollen och det kanske var alltså så här, om nu inte...
Något kan ha hänt här.
Exakt. Ja. Alltså, jag fattar att domarna där ute, i en tid pre-var, så hade jag förstått ifall det hade landat i det som det nu blev. Men att man med ett varum i direktkontakt med det här domarteamet låter det här målet stå och på något sätt menar på att Marcus Rashford inte påverkar spelet, inte försvårar möjligheterna för Akanji att bara gå in och ta bollen när han är 1,5 meter ifrån bollen. Bruno Fernandes är 6 meter ifrån bollen. Att Ederson då inte, han behöver inte förhålla sig till Marcus Rashford, för det är klart att Marcus Rashford inte påverkar det här spelet. Alltså det är som jag skrev i svepet, jag förstår inte hur man kan titta på den här situationen och på riktigt tycka att Marcus Rashford inte påverkar spelet och att det här är ett regelrätt onside-mål. Sen förstår jag till 100% att man som Manchester United-supporter alltså tar målet och att man låter det
såklart
liksom påverka utgången och vara startskottet på den här vändningen.
Om du är mitt i vändningen.
Precis.
Men vad fan, då tar man ju allt.
Exakt.
Snudd på lilla mutan.
Men hur många Manchester United-supportrar har i det här läget frågat sig om det hade varit tvärtom?
Mm.
Menar alla de här Manchester United-supportrarna då ifall det hade varit Haaland som springer som Marcus Rashford och så är det Kevin De Bruyne som fyller på och bombar in bollen fram till 1-1 och sen så gör de 2-1 fem minuter senare och det blir vändningen. Menar de här Manchester United-supportrarna då att alla hade stått med handen upp och sagt onside, jag tycker att det är rätt. Jag tycker att det där målet ska stå, för Haaland påverkar
fan inte spelet. Får du mycket skit?
Alltså det har varit sån saftskalle-convention i mina Manchester.
Vad har vi för profilerade Manchester United-supportrar? Har de varit med i diskussionerna också? Alltså jag tänker på Jalkemo och ligan.
Nej, inte så många, nej. Inte så många
inte
liksom,
så många som syns, nej. Och hörs den, i vissa forum.
Typ. Alltså, den märkligaste kullen som vi såg ett dödsfall på.
Backman var inte där.
Nej. Fan var han. Var det bubblar någonstans runt Vasaparken just nu. Ja. Som han försöker fokusera på premiärveckan, ja. Av A Man Called Otto. Men egentligen så är det bara liksom...
Ja.
Nej, men den märkligaste kullen som det skedde ett dödsfall på, det var ju Robin Bylund. Din kollega, ja. Från Toto 5.
Ja.
En av liksom, på tal om då Twitter-supporterskapet, ja. Alltså den moderna
Han lyssnar alltså, på dig nu så att, vi pratar till honom.
Han är ju en av de mest profilerade Liverpool-supporterna vi har här.
Jag är med i Big Six och många olika forum, inte bara Toto 5.
Han, som Liverpool-supporter då, Manchester Uniteds största rival, det är inte Manchester City, utan som Liverpools största rival, Manchester United, den kullen går han ut på. För han tycker också att det var onside.
Jaha, han tycker det? Okej. Okay. Det är en kulle att stå på, Bylund.
Alltså det är en kulle att stå på, det är en kulle att dö på. Jag förstår, som jag är inne på hela vägen, att supporterskapet tar över handen här. Men att det tillåter så många att göra sig så dumma. Jag fattar inte. Och håller du med mig när jag säger att man måste kunna vända på perspektivet och begreppet? Att om du nu, som,
efter kan man
om
göra
du nu
det.
Som Manchester United-supporter till 100% försvarar det här målet, då ska du alltså, eller hur? Eller är det en överdrift från mig att tycka att då skulle man åt andra hållet tycka att Manchester Citys mål hade varit...
Ja.
Då hade det varit så här, satan, men vad fan, det där är onside. Ja. Det är bara hacka i sig.
Men framförallt så tycker jag väl inte att det finns något behov av att, att kriga för det, så att säga. Och visa känslor. Men kanske
från
det
mitt
de, eller nej, från Manchester United-supporterna. Ja. Ni har ju vunnit. Allt är frid och fröjd. Ett lag flyger.
Är det inte
Casemiro är liksom, springer och firar och supporterna. Det är där jag tänker så här, rent känslomässigt. Mm. Att där borde ju då känslorna vara. I glädjen.
Jag tänker också...
Men kan det vara så då? Tänker jag. Att i och med att de på sociala medier... att de på Twitter under alla de här åren har varit förlorare Manchester United. Och den sovande jätten som aldrig kommer tillbaka. Kan det vara så att det sitter så djupt i dem? Att det kommer ta tid att komma ifrån det?
För
att det är ju mer en förlorarmentalitet att vara arg efter en sån här förlust snarare än att bara stolt ta ett regelvidigt mål.
Ja, eller hur? Jag fattar inte. Och sen måste jag säga, nu kanske jag blir lite liksom motsägelsefull, men bland det värsta jag vet och har liksom alltid så varit, det är när journalister på något sätt ska komma med pekpinnen och tala om för supportrar vad man ska tycka och inte, och vad man ska framförallt känna och inte. Jag vet inte om du hängde med på det i sent i höstas där, när Häcken vann SM-guld. Någon spelare i Häcken har en lillebrorsa
i Öjs, typ.
Som spelar i Örgryte. Ja. Han var på Bravida Arena, eller om det var på, nej, det var ju på Gamla Ullevi.
Gamla Ullevi.
För det var mot Blåvitt de vann. Där står han i en Häcken-tröja.
Ja, exakt.
Det här ledde fram till att han nu för några dagar sedan fick sitt kontrakt med Örgryte rivet.
Det har han tänkt med på.
För att jag antar att väldigt många ÖIS-supportrar har då liksom markerat mot sin ledning att det här köper inte vi.
Nej.
Det här köpte ju inte Robert Laul, som då menade på i sin krönika eller text eller vad det nu artikel från GP-håll att det är liksom...
Men blir det mer Laul?
Nej, men det var på den sidan. Bara liksom så här, jag behöver inte gå in mer i liksom så här, Robert Laul, utan det var bara en journalist som då satte sig på en högre häst och menade på att ÖIS-supportrar ska minsann inte känna så här. Nej. Eller tycka att det här ska leda till så här.
Återigen glömma bort vad som är fotboll.
Om nu ÖIS-supportrarna kände så...
Ja.
Då är det så de känner.
Ja.
Och då måste de kunna liksom få agera på det.
Uttrycka,
sen behöver inte det sluta med att ÖIS-ledningen lyssnar på dem och river kontraktet.
Och du vet ju hur många matcher han är bort från att bli omfamnad av ÖIS-supporterna. Det är ju tre.
Tre bra matcher.
Tre bra matcher, sen är kärleken tillbaka.
Jag minns något annat exempel för några år sedan. Kommer inte ihåg vem det var. Men det var en situation där Djurgården hade en straff. Och skulle de då göra mål så hade det gynnat AIK i liksom tabelltoppen. Ja. Och det var kluvet bland Djurgårdssupportrarna. För väldigt många ville ju att han skulle missa straffen. För det är viktigare att AIK inte vinner för en del Djurgårdssupportrar än att Djurgården kommer fyra snarare än femma.
Men det där är ju programmerat i supporterhjärnan.
Då var det någon, jag tror att det var från Expressen-håll, som liksom så här, tyckte att det var skamligt att djurgårdare liksom ville att deras eget lag skulle missa en straff.
Ja, men jag fattar din poäng.
Ja.
Och du säger att du kanske hycklar lite här för att du gör
kanske
lite samma sak.
Jag kanske hycklar för att jag tycker då att Manchester United-supportrar i det här
fallet... En sak ska man också vara väldigt tydlig med, det att vi alla är hycklar.
Så är det. Jag tycker dock också att det finns en liten skillnad här. För att,
alltså, nyanserna är viktiga.
Man får känna som man gör och man får tycka precis som man gör.
Jag
hoppas att det framgår, precis som jag skrev i svepet, det finns någonting älskvärt här, för att supporterskapet fördummar många. Ja. Man hamnar på ställen man kanske inte alltid i liksom det logiska, pragmatiska livet annars skulle hamna i. Men framförallt så fascineras jag över att man väljer att kliva upp på kullen snarare än att bara liksom, fy fan vad gött att vi kvitterar och liksom vänder den här matchen med ett sånt mål. För att jag själv tycker att det är bland de härligaste målen som finns. När det är domarmarginal mot sig. Eller att man skulle ha blivit liksom... Man skulle varit en man kort, men det blev inte ett rött. Du förstår vad jag menar. De matcherna och de resultaten och de vinsterna kan jag tycka är de... Det är liksom så här, det är få matcher som slår dem. Ja, ja. Visst, propagandaöverkörningar à la Napoli mot Juventus. Det är väl någonstans liksom det bästa som finns. Men när det är rån eller när man får liksom en present av en domare.
I det läget Manchester United befinner sig nu, då är det nästan mer gåshud.
Det är ju
att
mer
vinna
liksom,
på det här sättet än att vinna 5-1.
Ja, precis också i det förhållande de har till övriga storklubbar. Mm. Alltså, alla andra stora liksom, indianer har ju dansat liksom, regndans i 10 år för att Manchester United, som ingen annan gillar, har gått piss och mått skit och liksom, kämpat på där runt femteplatsen. Mm. Visst, det har kommit någon andra plats här och det har tagit någon Europa League-buckla där. Men vi alla vet ju att jämfört med Sir Alex liksom, 25 år långa dominans så är det ju någonting helt annat.
Ja, men precis som att Milan behövde vinna den där scudetton för att verkligen se som tillbaka. Ja. Annars så var de också bara på väg att vända på det dåliga som hade varit.
Exakt.
Men med en tung titel så kan man faktiskt bara befästa att man är på något sätt tillbaka. I alla fall. Även om fotbollsordningen ser lite annorlunda ut och hierarkin inte riktigt är densamma som för 20 år sedan.
Ja. Jag fascineras verkligen bara mest av... Att man inte väljer glädjen och liksom så här, att bara njuta av att vi fick ett feldomslut med oss.
Alltså segern mot City är bevis.
Man äntrar liksom saftskalle-mode och till 100% ska försvara en situation som är liksom så här.
Alltså den här segern är ju beviset på att Manchester United, det här är garantin på att Manchester United vinner en titel inom en ganska snar framtid.
Mm. Det blev också ett bevis på alltså hur svältfödda och hur lång tid det har gått för många Manchester United-supportrar.
Alltså en Premier League-titel pratar jag om.
Ja, jo, jag vet. Men,
max 5 år.
Ja, men att liksom så här... Det var så mycket i det där målet och i efterspelet red min helg.
Jag vill då komma in med en protest här. Slänga fram här på bordet.
Mm-hmm.
Du sa att Brighton... Du ställde dig frågan om du var den enda eller finns det andra som sitter i Brighton kan ta fjärdeplatsen båten.
Jag räknar in dem i racet.
Ja, det gör inte jag.
Nej.
De är inte med i racet. Nej, men för långt bakom alldeles för dåliga. Sen är de
ju
härliga.
Det kan inte bara vara jag.
Ja, men de är med i racet om Europa.
Mm.
Ja, men inte Champions League. Det går ju inte. Det racet, dels är de inte där matematiken, om man bara tittar på...
Det är de ju.
De är 8 poäng bakom Manchester United.
Mm.
Ja, Newcastle har en match mer spelad. Då. Så de skulle kunna vara 5 poäng bakom, men där finns ju även Spurs. Nej, de är inte med i det racet.
Nej.
Det får du ha för dig själv.
Okej. Okay. Jag tänker bara, så som de ser ut...
De är jättefina.
Så som de verkligen...
Men problemet är att de inte riktigt har råd med skador och mer. Och sånt. Det är det.
Eller?
Ja.
Va? Har de inte det?
Har de det?
Det är
så, du menar alltså, på att alla reserver som kommer in, eller de spelarna som
de skickar in liksom någon 18-årig,
precis vad de ska göra.
De skickar in någon 18-årig irländare, yes, eller skotte eller vad han är. Och han ser ut som liksom så här, ja, en av de fem bästa anfallarna i Premier League.
Jävla magiker de Serbia.
Alltså. Okej, okay, Trossard, han ska bråka sig bort. Det kommer såklart kosta.
De fick en bättre fotbollstränare i de Serbia än Graham Potter. Det måste du hålla med.
Vad gör de Serbia? Du kan sätta dig på läktaren, Trossard. Alltså så här, sånt här tolererar jag inte. Och de ser ännu bättre ut utan Trossard. Mm. Jag menar, visst, det är väl klart att de, precis som alla andra lag, kan påverkas negativt av skador. Men det är ju snarare ett lag, precis som lite Newcastle, tycker jag. Eller som Arsenal. Där är det ju laget som imponerar, snarare än att, som för Manchester City, när Haaland går mållös i tre raka matcher, ja, då tar man också 4 av 9 poäng. Man har hamnat där.
Vilket också är helt bizarrt att man har hamnat där. Mm. Med tanke på alla de spelare de har och som har levererat tidigare innan Haaland fanns också.
Ja, nej, det är väl klart att det fascinerar. Mm. Tottenham är ju samma sak. När Kane inte gör sitt liksom mål per match,
precis,
eller har en riktig liksom en riktigt bra dag på jobbet och gör 2, ja, då torskar Spurs. Ja. Det spelar liksom inte så stor roll då. Medan lag som Brighton, Newcastle och Arsenal har ju visat att den spelaren kan saknas den här matchen och den spelaren kan saknas den här matchen. Vi har byggt ett kollektivt fundament här.
Det är så jävla långt kvar bara. Det är väl det jag liksom vänder mig mot. Sen är jag ju liksom kanske inte kapten eller styrman på de Serbi-båten, för det måste ju ändå vara Christian Borrell, och sen så där blir vi, så står Martin Åslund. För de skulle ju åka ner till Sassuolo tillsammans. Där fattar man ju, när de twittrade till varandra om det, där förstod man ju att det blir ingen resa. De två kommer inte åka till Sassuolo och kolla. Men under den tiden så fanns det ju, det var inte bara de två som tyckte det. Alltså det fanns Pep Guardiolas ord om de Serbi. Mm. När han var okänd för hela världen. Och det fanns ju ett intresse från Barcelonas håll. Så jag vet inte om han var liksom femma på den listan. Eller om det bara var ett rykte. Men det var ändå rubriker på att Barcelona visade intresse för de Serbi. Så att så här, det legat och puttrat. Sen valde han pengarna, gick till Ukraina. Och jag tror att det var en ganska stor utveckling. Det var en viktig utvecklande tid för honom. Att liksom bara ta sig bort från Italien. Kanske rent kulturellt att bara släppa Italien. Komma in i ett annat mindset. Men han är ju kanske inte då Barcelona, vet jag inte. Det får han väl visa i framtiden. Men definitivt en toppklubbstränare.
Alltså, nu säger inte jag att liksom Brighton kommer nå dit.
Jag tror däremot att Graham Potter nådde sin peak i Brighton. Och fantastiskt att ta sig hela vägen från Östersund, teaterföreställning med laget och jättehäftig resa i Europa League och hela vägen upp till toppen av allsvenskan. Och sen liksom ändå ta klivet till Premier League. Och göra det han gjorde med Brighton. Men där nådde han också sin peak. Ah, nu är det en ruskig
Det förvånar mig ändå att du som brukar prata om tid och tålamod och att vi kan inte liksom slå fast saker på bara några månader. Alltså, i synnerhet när det kommer också till en så bevisligen duktig processtränare som Graham Potter. Han har ju fått tålamod, han har ju fått tid. Vad sa Graham Potter, eller vad sa Pep Guardiola här efter 4-0 överkörningen av Chelsea förra helgen? Så han vände sig direkt till Todd Bowley och Chelseas ledning. Ge Potter tid.
Ja, och det
behöver han.
Det är möjligt att han är fel där, men jag tror inte bara på
det själv. Som behöver tid. Ja,
och det är mycket möjligt att han behöver. Men dels tror jag inte han kommer få den tiden. Och dels tror jag att andra toppklubbar kanske inte kommer titta åt hans håll. Och därför säger jag att han har nått sin peak. Nu tittar jag ju bara i spårkulan hur jag tror att det kommer att sluta det här. Mm. Jag tror inte att Chelsea kommer ha tålamodet. Och jag tror inte att andra toppklubbar kommer titta åt honom på samma sätt som Chelsea gjorde när de tog honom från Brighton. Och därför var liksom Brighton peaken.
Kontraktsmässigt kanske. Jag är inte lika
övertygad. Men du vill få det till att han är liksom, som Ten Hag till exempel, är en tränare att tro på över tid. Eller Arteta för all del också.
Nej, jag skulle nog snarare säga att jag tror att lite vem som helst som hade tagit Chelsea efter detta oerhört speciella 2022 hade haft en stormig höst och vinter resultatmässigt. För jag tycker att man inte kan underskatta det faktum att den klubben har tvingats genomgå den förändring de gjorde i och med Roman Abramovich och Rysslands liksom intåg i Ukraina. Och att han skulle bort och vad det innebar. Inkommer liksom en jävla svängig NFL-amerikan som börjar prata 4-4-3 och liksom inte har någon 4-4-3. Aning om någonting. På det en väldigt märkligt sammansatt trupp. Massa nyförvärv in för dyra pengar. Det var också mindre än 2 år sedan man lyfte Champions League-bucklan. Så det finns ju också en sån här panik resultatmässigt underifrån och från läktarna. Att säga, vad fan är det vi håller på med här? Jag tror att ganska få tränare hade kommit in när Graham Potter kom in. Och liksom parallellt med det faktum att han faktiskt vann Champions League-gruppen också hade bara taktat på i toppen av Premier League-tabellen. Utan jag tror nog att liksom så här, det här var en storm i höst och vinter oavsett.
Nej, men det är ifall att
det
du
hade
rätt.
Varit Potter eller Tuchel eller någon annan.
Jag går ju liksom inte in med hus och hem i det. Jag hör ju vad du säger. Det finns en annan sida såklart också. Det kan gå åt ett annat håll. Och det är möjligt att tålamodet är den rätta vägen också. Det jag ska inte gå på för hårt, känner jag.
Det i alla fall skulle landa i bara kring De Serbi är ju att alltså, även fast Brighton inte över en överskådlig framtid kommer att ses som en toppklubb eller en klubb som kommer vinna någon titel, så jag är helt övertygad om att De Serbi kommer vara där ett tag. Alltså, han har precis anslutit.
Definitivt.
Brighton är en klubb som jobbar långsiktigt. Och jag
pengarna kan... är bra också. Nej, men alltså, ska han gå någon annanstans än Brighton och tjäna mer pengar och få jobba med ett bättre material, då är det ju någon av Europas toppklubbar. Eller Premier League såklart.
Ja, men, verkligen.
I så fall.
Och är det pengar han vill ha? Då
vilket
finns,
det inte är.
Nej, men då finns alla möjligheter också för Brighton att göra som de gjorde med Potter. Mm. Att trots att han hade bara varit i Brighton ett år och hade 3 år kvar på kontraktet, så förlängde de hans kontrakt alltså, med ytterligare 2 år till en ny lön för att visa att vi tror verkligen på dig. Och är det någonting Brighton har så är det ju liksom stålar efter de senaste 3-4 åren.
Herregud.
Så att när jag ser Brighton mot ett lag som Liverpool gör en sån här insats, när jag kollar på det kommande spelschemat för januari, februari, så ser jag ganska många treor läggas på hög. Och jag ser dem flyga jävligt högt. Sjukdomsinsikten på Liverpool.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Har du lika dålig känsla som jag?
Ja, det har jag nog.
Det känns som att det svajar rejält under fötterna på många där. Alltså.
Mm, det ska bli jävligt intressant att följa Jürgen Klopp framöver här nu och se hur hans mentala tillstånd kommer att vara om det fortsätter gå dåligt på planen. Och det måste man ju ändå förutsätta att Liverpool, på tal om liksom den diskussionen vi hade om Antonio Conte, delvis även Graham Potter, delvis också De Serbi, om man följer vissa mönster så att säga, så finns det ju väldigt lite som talar för att Liverpool plötsligt börjar bli bra. Mm. Att Gakpo kom in, är svårt att se att det ska få en sån effekt som gör att allting bara vänder för Liverpool. Säkert en jättebra värvning, men på sikt en bra värvning. Inte kanske jättemycket här och nu. För att Liverpool har mycket större problem än det är som att sätta liksom ett plåster på ett köttsår. Det räcker liksom inte.
Har vi inte också i...
Sen finns det ju en historia, eller Det finns ju berättelser inifrån omklädningsrummet som vi inte kommer få nu.
Nej.
Det är jag helt övertygad om.
Så är det, absolut. Men det jag skulle fråga dig var, har vi inte också nu under de här första veckorna med Gakpo fått se ett sånt jävla superexempel på hur en spelare värvas in till ett dysfunktionellt lag som mår dåligt och som inte går bra? Och vad det har för impact på ett nyförvärv kontra bara för ett år sedan när man värvar Luis Diaz in till ett lag som flyger, där det pratas kvadruppel, allting bara liksom stämmer, och hur lätt det är för ett nyförvärv då att bara gå rakt in som en pusselbit och bara liksom så här få ut max av sig själv. Jag tvivlar inte på Gakpo. Och jag säger inte att Luis Diaz inte är så bra som han var under våren. Men det där är ju en aspekt av fotboll som jag tycker väldigt många förbiser ofta när man pratar om nyförvärvs impact på ett lag. Ja, men hur bra mådde laget som nyförvärvet kom till? Mm. För det är alltså akklimatiseringsperioder hit eller formsvacker dit. Att komma in i ett lag som har det fundamentala på plats, som mår bra som en enhet, är så jävla mycket lättare att prestera i än när du kommer som hypat, dyrt nyförvärv till ett lag som så här,
ja,
snälla,
med en supporterskara som också är väldigt missnöjda och som suckar.
Exakt. Och det tycker jag verkligen liksom syns på en, alltså, han tittar ju sig lite runt omkring Gakpo så här, ska jag ta tag i det?
Exakt.
Eller är det ingen, alltså, för att igår, eller i förrgår, när du ser spelarna på slutsignalen gå av planen, Robertson liksom, han har någon lagkaptensbindel runt armen för Van Dijk är skadad och allt, och Henderson är inte på plan, och han drar upp tröjan över huvudet, och alla andra bara går och liksom så här, fy fan,
alltså, 0-3,
vem är det? Okej, alltså vi blir överkörda av Brighton, och så ser man Gakpo där liksom så här, är det här vi, ja, eller?
Det här var det stora Liverpool som kunde investera enorma pengar för att köpa med. Nej, det är ett intressant läge såklart, men framförallt Klopps framtid här. Den tycker jag, det tycker jag är det absolut mest spännande.
Och på tal då om Graham Potter Chelsea, de möts på lördag. Det är en jävla match. Det blir en riktigt intressant match att följa. Vill du säga någonting om Arsenal? Såg du första halvleken mot Spurs?
Ja, jag såg första halvleken.
Vet du vad bra det var?
Ja.
Och där tycker jag verkligen att man ska understryka, det var inte Spurs som var dåliga. Nej. Det var Arsenal som var bra.
Stort av dig. Jag håller helt med. Alltså, Arsenal just nu känns lite som Napoli faktiskt. Jag tycker man kan jämföra dem. Det är ett lag som inte kan förlora. Mm. Och där, de är precis på den andra sidan av mentalt tillstånd jämfört med Liverpool. Alltså det laget kan man bara gå rätt in i. Och det spelar ingen roll om du skulle vara en 18-årig ung skotte som hoppar in i det där laget. Den spelaren flyger då också. Jag kan inte se nu när Manchester United kan vinna över Manchester City. Liverpool inte är där. För att man tycker ändå att det finns tre växlar till och det finns en höjd och Liverpool kan komma om de hade legat 8 poäng bakom. Då hade man ju räknat med dem i titelracet ändå, men nu är de borta också. Mm. Spurs inte där. Det finns ingenting.
Nej.
Och Newcastle ska ju såklart inte vinna bucklan i år. Ja, men då blir det bara City som ska kunna gå, men så många poäng kontra till hur många poäng City kommer tappa fram till maj. Det förlorar inte Arsenal. För det är så ramstarkt och det räcker inte med att två nyckelspelare blir skadade för att Arsenal ska tappa allt. För att spelet funkar så bra. Annars ser det inte så bra ut som det gör mot Spurs i den första halvleken.
Nej, det
är tillräckligt stabilt för att det faktiskt ska bli en ligatitel.
Sen blir det ju intressant att se vad man gör istället för att plocka in Mikhailo Mudryk som tvärvände och gick till Chelsea istället. Ja. Det här har ju såklart ingen missat.
8,5 år. Vet du vad det stora problemet med Mudryk är? Det låter som att man skämtar om Modric. Jag tänker bara, när jag läser Mudryk, då tänker jag bara, Modric?
Ja, kanske. Man kan i alla fall klia sig i huvudet ganska rejält.
Nu har jag satt det i alla våra lyssnares huvud, så då kommer de också tänka, verkligen. Modric?
Man kan klia sig i huvudet rejält kring hur Chelsea får ihop alltså, något slags financial fair play game här. Alltså de splashar ju 1 miljard hit och 1 miljard dit.
De har ju redan blivit straffade och fått transferförbud.
Om det går att hålla på som Chelsea gör, ja, varför låtsas vi ens som att vi har något form av liksom ekonomiinstitut som liksom håller koll på, nej, att men det ska vara balans på torpet. Ja. Det ska vara ordning på apoteket med att
man
får bara göra av med ungefär så mycket
men
som man
får in. Men det är
ungefär
liksom som domarnas regelbok. Du kan tolka den lite som du vill. Ja. Men de som är bäst på att tolka den, de kommer också lyckas.
Precis som man gav upp i Spanien på Barcelona. Att hur de liksom fick ihop böckerna.
Ja, ja.
Så efter Chelsea liksom, nu splashade man 1 miljard på Modric. Man la ytterligare 1 miljard på han nya mittbacken från Frankrike som kom in och var alltså brutalt bra igår. Benoit Badiachil från Monaco. Alltså, låt oss vara ärliga. Man har sett Monaco en del, men inte speciellt mycket. Och han har verkligen inte varit någon spelare som har fångat liksom min uppmärksamhet och där man har känt det där blir nog 800 miljoner till Chelsea, vad det lider. Jag menar det finns ju Cucurella här och det finns Kai Havertz där och det är ju så många miljarder som har lagts på spelare de senaste 2-3 åren. Så att
vad kan vi om han då som kommer nu, Modric?
Nej, men du vet ju vad jag har sagt hela hösten. Det här är ju för fan. Det är ju en virvelvind med spetsegenskaper som verkligen... Där kan man ju snacka då liksom i rak kontrast mot Badiachil. Mm. Alltså att Modric är ju en spelare som från det där genrepet mot Roma. Du kommer ihåg när det var väckelsemöte på Olympico. 5-0 ja. i Serie A-genrepet för Roma. Alltså på en halvtimme så satt jag bara... Jävla spelare. Mm. Det här. Oj. Mm. Och sen så började han ju bara flyga i Champions League mot Real Madrid och mot Leipzig. Och, alltså det är ju ett sånt kvicksilver tekniskt, speedmässigt som fångar ens intresse. Sen är det väl mycket, mycket möjligt att det här har gått lite för fort då. Att
kastar de in
en miljard.
Kastar de in direkt?
Det tror jag nog. Mm. Eftersom Joao Felix, han ska ju vara avstängd ett tag.
Just det.
Och utöver det så har du liksom Ziyech, Sterling, ganska
Mount.
Bra. Jo, Mount behöver nog inte oroa sig.
Nej.
Men alltså, bland de offensiva, välbetalda yttrarna som finns att tillgå så är det inte jättemånga som har spänt musklerna den här vintern och visat. Nej. Att lita på mig, boss.
Inte.
Jag är i slag.
Nej.
Så att, det lär han väl göra. Men det jag skulle landa i alla fall var att Arsenal lär ju agera på något annat sätt.
Ja.
För var det någonting jag tänkte på igår så var det ju att med Gabriel Jesus långtidsskadad, och nu pratas det om att han kanske kan vara med sista månaden, en och en halv månad. Det är mycket säsong kvar utan Gabriel Jesus. Det är ju att i offensiv riktning så finns ju inte,
där kanske man inte
så
har råd med
jättemycket bredd. En skada på Nketiah, eller en skada på Saka eller Martinelli, då kanske faktiskt lite för mycket förändras i slagstyrkan offensivt. Så att jag tror nog
Men det är klart att du måste agera.
Ja,
Modric
en perfekt värvning.
Januarifönstret är ju till för att agera på att en nyckelspelare går sönder. Det är därför vi har ett januarifönster.
Jätte imponerande av Arsenal, men tillåt mig vara tydlig här. Nu vill jag att alla Englands runkare lyssnar ordentligt noga.
Ännu mer nu.
Vadå?
Förut skulle alla Manchester United-supportrar lyssna väldigt noga. Nu vänder du dig till hela skaran.
Detta suveräna ligaledande Arsenal hade inte haft en suck mot Napoli.
Ja, är det möjligt? Alltså det är så svårt att jämföra.
Nej, men alltså,
men jag tycker verkligen att Napoli
är så bra.
Ja.
På, tycker jag. Och Arsenal kan inte göra det bättre än vad de gör.
Mm.
Men när man ser väldigt många uttrycka sig i termer som att Arsenal är världens just nu bästa lag. Arsenal är Europas just nu bästa lag. De är överlägsna. Då tycker jag faktiskt att man är lite för Englands inskränkt. Och tror att leder man Premier League, då är man bäst i Europa. Det Napoli har gjort parallellt med vad de gör i toppen av Serie A i Champions League. Alltså, det är en annan måttstock än att Arsenal kan göra det de gör med sitt Europa League-spelande bredvid deras liga-race. Och så som Napoli ser ut, Om du bara liksom leker med tanken att du får sätta in valfria spelare från Arsenal i Napolis ordinarie elva, vilka hade du
ja, men då tänker man ju direkt på att man ska få in Saka på något sätt. Borde man ju kunna, man borde kunna hitta plats till Saka.
Pang skiftar jag ju Meret till Ramsdale, det gör jag. Sen så vill jag in Ødegaard, för att jag tycker Ødegaard är liksom, han är för bra. Men då är det liksom så här, jag har Zielinski.
Är det
Zielinski som får flytta på sig då?
Ja. Han har en otrolig säsong också. Han peakar ju i sin karriär.
Och så liksom fnissar nog några när man jämför Xhaka, som kanske gör sin bästa säsong i karriären, och Thomas Partey med då Lobotka. Men då har man inte sett Lobotka.
Nej, exakt.
Otroligt bra.
Ja, exakt.
Han är löjligt bra.
Men en av de bästa spelarna som jag vet Svanemar håller väldigt högt är ju Hanna Anguissa. Som spelade VM och sen kom tillbaka. Det spelar ingen roll om han är borta heller, trots att han har haft en fantastisk höst. Napoli är lika bra utan honom.
Ja, men det är väl också en spelare som du hade kunnat då flytta på för Ødegaard?
Ja, eller för Thomas Partey. Fast jag tar ju hellre Anguissa då. I dagsläget så vet jag inte om jag är liksom... Jag är ju helt neutral här, kommer jag på.
Och sen så är det någon som säger, Martinelli, han har varit en av Premier Leagues bästa spelare. Okej, Kvaratskhelia?
Nej, Kvaratskhelia skulle jag...
Alltså, jag skulle inte ens fundera på att skifta Kvaratskhelia mot Martinelli.
Alltså på rak fråga skulle ju Arteta svara, jag tar Kvaratskhelia alla dagar i veckan. Jag flyttar på Martinelli. Alltså, det blir bänk.
Ja, och sen liksom så här, Gabriel Jesus eller Nketiah? Victor Osimhen.
Exakt.
Det är inte så mycket att snacka om. Alltså,
vad är det för spelare?
Saka hade man väl föredragit framför Politano kanske? Och sen så går Politano och gör en sån där första halvlek som han gjorde mot Juventus. Och så tänker man, nu ser man Politanos högsta höjd som man har gått och väntat på.
Vet man inte saknar i Napoli? Ingen pratar om honom, ingen saknar honom.
Insigne?
Ja, Lorenzo Insigne. Så jag drog till Kanada, tänkte det blir ändå aldrig någon jävla titel med Napoli.
Nej så är det.
Och säger att det är också en bidragande, jag säger inte att den är stor, men en liten bidragande orsak till att Napoli faktiskt ligger där de ligger och gör det de gör, att han inte spelar det.
Nej, men jag är helt övertygad om att precis på samma sätt som att med Ten Hag, Casemiro, Lisandro Martinez och någon till, så kom det in ett nytänk i Manchester United. Det kom in liksom oförstörda självkänslor. Jag vet inte om du har nåtts av, som man såklart vet, bara är hittepå. Att Casemiros agent, det är väl hans brorsa också tror jag.
100%.
Han berättade i dagarna förra veckan inför derbyt. Att, kommer du ihåg när United torskar mot Brentford med 4-0 i inledningen av säsongen? Det var ju liksom i slutfasen av då Casemiros förhandling med United. Då säger då Casemiros brorsa / agent att Casemiro ska ha mässat honom och bara skrivit, jag fixar det här. Det vet man att han inte har gjort. Det är såklart att han inte har gjort det. Men det är ju liksom så här, det är ett snyggt mytbyggande.
Om de orden skrevs och skickades, så var ju det skrivet med ironi och absolut inte
om något,
med tron på att jag kommer fixa det här.
Om något så har ju Casemiro skrivit till sin brorsa / agent efter 0-4 i prutten mot Brentford att jag ska ha 2 miljoner mer i veckan.
Ja, exakt.
Ska jag gå dit så ska jag ha 2 miljoner mer än vad som ligger på bordet nu. Ja. Han har absolut inte mässat I'll fix this. Som då snacket går att han ska ha gjort nu.
Men vilken fin värvning det var.
Superduper värvning. Det jag bara menar är att jag tror att det där ska inte under... Alltså, när man får in en tränare eller en ryggrad som inte har en av de senaste 5-6 åren förstörd självkänsla eller liksom naggat självförtroende eller mjuknat pannben, då får du ju in liksom en ny tro på saker och ting. Och det var ju det som hände när Napoli fast liksom reversed. Du blev av med Insigne, Mertens, Koulibaly, Fabian Ruiz. Spelare som jag inte på något sätt liksom, vill sänka kvalitetsmässigt. Men det är ju spelare som under alla de här åren har varit med om att nästan, men inte hela vägen fram. Crunch time, då viker Napoli ner sig. När ett sånt knippe spelare försvinner och in kommer en Georgier och en sydkorean och en nigerian som är, alltså vet så här, nu vet jag att Osimhen inte är ett nyförvärv till den här säsongen, men du, alltså så här, det är ju spelare som är så här, Vi har inte nötts ner.
Vi känner inte Piazzans tyngd på våra axlar.
Exakt. Vi bryr oss inte om hur det har slutat tidigare år. Eller hur det liksom brukar sluta. Eller ska sluta. Vi går ut och kör över.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Över Juventus med 5-1 efter att ha torskat omstarten mot
Inter. Det här är andra segern som man kan tala om symboliskt för säsongen, alldeles oavsett hur det går i Europa för Napoli. För då har man både Liverpool-matchen och man har Juventus-matchen. Sen, vad det gäller Juventus, så kan man ju, inte för att jag vill liksom flytta diskussionen dit, så kan man ju faktiskt prata om Juventus så som du pratade om Spurs. Man har tagit 6 poäng på de här 2 första matcherna, men det har ju faktiskt sett ut som skit och det har varit sena mål. Så att, där tycker jag definitivt man kan prata om att det här låg någonstans och väntade Juventus. Ja. Kanske inte en sån otrolig överkörning, men i alla fall att man inte skulle bara rada upp 3 år.
Dåligt mådde man inte.
Men alltså, vad hade de släppt in? De hade släppt in 7 mål bara. Mm. Så man, ja, 5.
8 raka nollor.
Ja. Men där flög det rekordet som man var på väg mot. Men det visste man ju. Alltså, när de skulle åka till Neapel möta Napoli, visste man att de skulle släppa in mål i alla fall.
Herregud. Ja, jo, så var det ju, absolut. Men när Napoli trummar igång och när de gör 3-1, så då var det ju game over. Jag tycker att Di Maria, alltså det säger ganska mycket att han får en 7:a i Gazettan när hans lag förlorar med liksom 5-1. Mm. Han var Juventus. Han var Juventus under den första halvleken. Att han får reducera och hålla liv i matchen, det tyckte jag var liksom så här symboliskt bra talande för hans insats. Mm. Men när 3-1 kommer, då är det ju liksom, då kan inte ens Di Maria göra någon skillnad. Nej. Det som däremot förvånar mig är ju vad som händer efter 3-1. Det är ju inte att Napoli liksom då med lite mer avslappnad attityd kan liksom ösa på, utan det är att Juventus, de ger upp. Alltså det sista halvtimmen ser det ut som att det är 93:30 på klockan. Mm. När man bara säger, ja, nu är det över. Mm. Men jag menar, det är ju Napoli som skonar Juventus från 7-8, än att Juventus liksom på något sätt försöker behålla någon värdighet sista halvtimmen. Det tycker jag faktiskt var anmärkningsvärt. Så att jätte plus till Napoli som står för en insats som jag tycker, Liverpool och Ajax-insatserna i all ära, man har ett par riktigt vassa insatser även under hösten. Det här tycker jag var, som jag var inne på i svepet, det här är ju skivomslaget, ja, den här matchen.
Definitivt.
Och om vi nu bara ska landa i någon slags konklusion då, till upprörda Arsenal-supportrar. Ramsdale mot Meret. Det skiftet gör man ju. Mm. Sinchenko.
Jag gillar Meret ändå, mer och mer.
Jo, men.
Sen var han ju som barnstjärna. Så när han kom fram så hade man ju pratat om honom så, ja, under en lång tid, så det var ett namn.
Sen behöver man ju inte liksom så här dissa och hata Meret bara för att man föredrar Ramsdale.
Nej, absolut inte. Okej, Ramsdale går före.
Sinchenko före Mario Rui. Där är jag lite jävig efter Mario Ruis usla tid i Roma.
Ja, nej, men alltså
stör mig att han har blivit bra, ja, på riktigt. Ja. Men Sinchenko, fantastisk igår igen. Man pratar för lite om Sinchenko-värvningen till Arsenal. Mm. Nu har han ju haft en del liksom så här småskador här och där. Och när han saknades så gick Arsenal som tåget. Mm. Men helvete vad bra han är. Alltså. Mm. Så att Sinchenko hade jag petat in före Mario Rui. De som menar på att Gabriel eller William Saliba är liksom bättre mittbackar än Kim Min-jae eller fucking Rahmani. Mm. Det är inte självklart i min bok.
Nej.
Och till höger så är, alltså så här, vad fan, Di Lorenzo, det är en italiensk landslags liksom EM-vinnande back. Mm. Ben White direkt från liksom X on the Beach och Solaria Holmarna. Ja. det är inte, han är inte bättre än Di Lorenzo.
Nej, det är det.
Och jag vill ha in Ödegård, så det får väl vara på liksom, det kanske får vara på Anguissas bekostnad då.
Absolut.
Men och Saka går väl före Politano.
Det måste han göra.
Men,
eller måste han inte, men det gör han för ja. Oss.
Men jag landar i att
Martinelli har inte en chans mot Kvaratskhelia.
Nej, nej.
Det har ju i och för sig ingen i hela världen.
Nej.
Just nu.
Det tror jag inte.
Nej.
Det tror jag inte. Och alltså, så här, varför jag liksom, så här, bara vill understryka det här, det är för att de som ropar Arsenal bäst i världen.
Skulle vara Mbappé då kanske någon ropar.
Slå en kik.
Jag tar av Mbappé och Kvaratskhelia.
Kvaratskhelia. Jag älskar honom.
Mm. Ja, jag
älskar honom.
Jag med.
Just att han tar så jävla mycket stryk. Mm. Och inte liksom, påverkas av det. Utan bara bli ännu mer förbannad. Mm. Och ännu mer vill ha bollen. För att ännu mer gå runt dem. Mm. Och gå igenom dem. Nej, det är, vilken jävla drömspelare han är.
Till 100%. Ja,
nej, det är löjligt alltså. Roma Fio.
Ja, men som jag hade suttit 3 timmar i bilen.
Är det Dell?
Följt, vad sa du?
Vi har pratat om det här förut.
Derby,
blir det Dell?
Nej, det får Derby del Sole säger man ju till exempel. Där blir bestämd artikel. Mm. Derby di Toto Balotto, det är ett namn. Nej, det är namn vi går på där. Så det blir
och
di.
Så blir det ju då maskulint, tänker jag.
Ja, men det kan ju också, man kan faktiskt säga båda. För det skulle kunna vara liksom podcastshowen Toto Balottos derby, och då blir ju det är maskulint och så blir det bestämd artikel.
Ja. Så man får välja.
Viktigt. Man får välja
derby lite. Di Toto Balotto eller derby del Toto Balotto.
Ja, men jag tycker det låter mycket bättre, ja. Så att det tar vi.
Det slutade i alla fall som du brukar göra på Olympico, som jag fick med i svepet. Sedvanligt rött kort. Jag noterade det var tredje raka matchen på Olympico där Fio får rött kort i första halvlek.
Min pappa körde i bilen då från Kristinehamn, så att jag kunde sitta med telefonen och kolla fotboll och liksom följa allting som hände. Och jag fick liksom säga till honom, liksom, nu får du trycka på den där jävla gaspedalen så vi hinner hem till Roma Fio. Mm. Och kommer då lite sent, hinner precis bänka mig med en rostmacka. Och så tar han sitt andra gula kort och då. Han hälsade mig välkommen till matchen.
Ja, jag vet inte riktigt vad man ska säga. Det var ju en klar och tydlig seger, men såklart oerhört präglad av det där röda kortet.
Ja.
Jag
tycker Fiorentina gör en jävligt bra andra halvlek. Alltså, de första 20 minuterna trycker man ju ner Roma. Roma ser ju ointresserade ut. Och sen så kommer det ju en kontring. Man visste ju, om de inte gör mål här nu, då kommer ju kontringen komma. För dels såg ju Dybala fantastisk ut. Mm. Och Tammy Abraham verkar hitta tillbaka också. Skoja lite om att han har blivit då assistkungen. Och spelar fram Dybala. Och att han, det är sån harmoni mellan det anfallsparet nu. Så att det kommer, där har ett anfallspar som kommer leverera kommande 10 omgångar.
Mm.
Hade man hållit på med FPL i Italien, då skulle man köpt in sig på Dybala Abraham.
Finns det något tröttare än Fanta Calcio?
Nej, men alltså det, du vet ju att italienarna håller ju fortfarande på med Excel. Alltså de kör liksom ingen app. Utan men du vet, de sitter en natt som man gör, och så har man då transfersummor som man beställer själv, och så gör man allting analogt. Jag var ju med en gång med Tancredi Palmieri och hans polare i Italien. Så du vet, timme 9 när italienarna höll på. Jag bara tog spelare. Jaha, nej men jag skiter i det här. Kör, köper han.
Ja.
Nej, men det är ett anfallspar i alla fall att köpa in sig på och tro på kommande. För att dels ser de ut och var väldigt bra i form. Och sen så har ju Dybala det där när han har självförtroende. Alltså när han sätter det där målet som han sätter. Det gör han bara när han har självförtroende.
Vet
och spelar
du,
bra.
Vet du vad som också var smärtsamt? För vissa, kanske framförallt för honom, tydligt igår.
Nej.
Det var hur bra de mådde av att Sagnolo inte spela.
Ja.
Alltså, när man inte trodde att det kunde liksom bli sämre för Nicolò Sagnolo än vad det har liksom varit den senaste tiden, så går han att bli magsjuk, och i hans frånvaro så växlar liksom duon Abraham Dybala upp.
Mm.
Och nu, alltså, nu nämns ju förvisso då Tottenham, men också Nottingham. Och ingenting ringar liksom in nedgraderingen av Nicolò Sagnolo mer.
Nej.
Än att Nottingham är där och känner Roma på pulsen. Sagnolo, är det... Kan ni tänka...
Som att han vore någon jävla skamacka.
Om man vet att Roma är så här... Det är väl inte, men alltså, är väl inte
då,
helt fel.
Och då var det... lite krig i somras när Juventus visade intresse för Saniolo.
Ah, ja. Nej, men förstå om Saniolo skulle gå till Nottingham här nu. Och de åker ur Premier League, vilket de absolut kan göra. Och så ska Nicolò Saniolo harva på i Championship.
Dele Alli.
Hösten 2023. Nej, det var ju något geni på Twitter som jag liksom hittade. Men det är så här, Nicolò Saniolo in 2 years. Och så var det en bild på Dele Alli utbytt, utlånad till Besiktas. Ja. Nej, men det är numera en fullt realistisk tanke att Saniolo kan harva på i Championship mot liksom Bristol City.
Ja. Jag tror inte vi kommer komma dit, men jag har väl att säga, jag tror inte att han kommer lämna. Ja.
Sen får man väl bara, alltså, om jag nu ska sluta någon slags cirkel denna episod med att gå ut med pekpinnen till supportrar, noterar också hel del Roma-supportrar som liksom börjar efter igår prata om att så här, Dybala framkallar samma känslor som Totti.
Nej.
Spyr! Ja. Alltså, Dybala, han
men
har...
de kanske menar ett spelmässigt att han liksom har en energi och gör
mål.
Jag
skiter i vad som menas. Nämn inte hans namn i samma mening som Francesco Totti förrän om 4 år kanske.
Härligt avsnitt, Gusten. Du har varit tydlig och det gillar jag.
Ja, så blir det ibland.
Jag har bara liksom åkt med det här avsnittet. Det har varit otroligt härligt.
Ja, men jag tänkte att så fick det bli den här gången när du har varit i Karlstad.
Kristinehamn, det ligger nära Karlstad dock. Värmland.
Samma skit, va?
Tror fan Kristinehamn har någon italienare som har träffat någon svenska och sen öppnat sardisk restaurang. Så säger ju gåshudpasta på något trött torg i Kristinehamn. Oliveri är otroligt bra.
Jag trodde dock att det skulle vara en pizzeria som heter Capri eller något.
Ja, nej. Det var klass. Ja. Klass. En av de bättre pastarestaurangerna i
mig.
Sverige.
Det gläder mig. Det var bara det jag menade på. Att då får man ju liksom så här, då får man ju ta det stora ansvaret i efterföljande måndagstoto så att du då snarare kan studsa på mina känslor fint. Och tankar. Men hörni, vad fan, Toto Balotto rullar vidare. Vi står inför en vecka fylld av en hel del cupfotboll. Det är Coppa Italia, det är Coppa del Rey.
En massa Coppa.
Vi har också en del midweekboll från Premier League. City ska spela mot Spurs på torsdag. Mm. Inte sådär superduper späckad vecka som förra veckan. Men det kan bli ett par härliga fotbollsdagar ändå.
Vad är din nästa arbetsdag?
Jag har faktiskt tagit ledigt från fotbollslördag Europa.
Just det, du och jag ska parta på lite. Ja.
Mm, så blir det, i helgen. Så att, men jag tuttar väl på ett par avsnitt till innan vi ses i C-more nästa helg. Men det hindrar ju inte La Liga och Serie A från att rulla på. Ni vet att ni såklart får all fotboll därifrån. Ni får dessutom Champions Leagues 8:e om bara några veckor. Så att har man också, inte ett C More Premium Plus-abonnemang så tycker jag att man ska skaffa det.
Märkt hur man har liksom växlat upp och varvat upp NFL-motorn borta på Fyranhuset, Gugge.
Just det.
Eftersom C More sänder också
slutspelet Super Bowl
och slutspelet. Och nu är du till och med inne i Nyhetsmorgon. Fattar du vilken jävla hype det är i Sverige nu? 12 februari. Så är det Super Bowl. Slutspelet är igång, precis som du säger. Så att, gillar man det, eller man tycker att det låter lite spännande med NFL, men aldrig kollat, kika in.
Gör det.
Hur ska du ha studio, ska jag säga?
Ja. Jag
håller dem lite högre än er studio.
Det ska vara tufft där uppe. På den allra högsta nivån.
Så är det.
På tal om hög nivå, schnitzel till Rickard Henriksson. Luigi, som igår alltså höll via Play-studion igång i 6 timmar. På engelska, eftersom Ben Foster gästade.
Riktigt bra.
Ja, det var faktiskt mäkta imponerande. Så att hatten av till vår Luigi.
Jajamän.
Vi hörs om några dagar igen. Ta hand om varandra till dess. Här kommer Wolfpack med Wait for the Moment. En liten favoritlåt dessa dagar. Ciao Tutti. Master wait for the moment, gone home, went to bed, while the other kids, they're still outside. I don't feel time when I sleep, so I snuggle up with my sheet and wait for a brighter day.
I play football tomorrow with only my best friends, people I like, but I don't love, I'm not allowed. I wonder if Sharon will see me, but I'll play cool, 'cause cool is what you have to do. It's hard to make a point when you're living so loud. Turn it down. Trying to get my friend excited about not being invited. I say that's an opportunity, but don't I smile, listen, don't I smile, it was so nice to get a call. I'm good at stuff and you're into stuff. Ooh, let's make products. I'm a product guy and you're a produce girl. I said the money, 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 money,